Underbart. Nu ska vi tala om utvald, välsignad och utrustad, och så ska vi ta den här bönegrejen också här. Men utvald har vi ju talat om hela dagen, och egentligen igår också ganska mycket, eller hur? Att du är utvald av din himmelske pappa, att han gillar dig. Och sådär. Och jag tänkte lite grann fortsätta då tala om att du är ju utvald och välsignad och sådär. Men jag tänkte lite grann, när vi talar om det här med personlighetens upprättelse och så. Jag tänkte att det här är ju lite grann, höll jag på att säga, det här är ju avslutningen då, kan man säga. Och då tänkte jag att då ska jag liksom tala lite grann om det här med också liksom och hitta sitt flow, va? Med Gud. Hitta sin gåva, hitta sin kallelse. Man kan igenkänna det här lite grann och sådär, va? Så jag tänker jag kör lite grann så som jag brukar göra när jag mer här nu som jag brukar göra när jag jobbar med liksom olika ledarskap och sådär. Just för att ofta så har ju det här blivit det här när vi talar om helgelse, vi talar om upprättelse, vi talar om det här med att gå med Gud, så blir det ofta någonting som blir lite livsförnäkande, för att det ligger någonstans i tanken att du måste hela tiden offra dig själv eller liksom på något sätt trycka ner dig själv för att Kristus ska få lysa fram. Men det står inte att jag ska bli mindre och han ska bli större. Det står att han ska bli större och jag mindre, säger Johannes döparen. Men det talas ju om hans tjänst, va? Men det är också så man vill ta det annorlunda, att när Kristus växer till i ditt liv så behöver du inte så mycket egen kraft, för det handlar om Kristus och han lyser igenom dig. Ja. Men sen är det ju väldigt underbart att kunna upptäcka sina gåvor, upptäcka sitt flow på något sätt, va? Hitta liksom, hur kan man jobba och sådär, va? Hur kan man jobba ut sin kallelse lite grann, så det har ju med upprättelse att göra också, va? Det har också att göra med det här egentligen att leva som son, för det är ju kopplat väldigt starkt till det. Och jag tänker att jag ska tala lite grann idag om hur man kan, eller idag nu här i eftermiddag, om hur man kan tänka helt enkelt där, va? Så det är väldigt underbart här. Och vi har talat om det här med att helig ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och i det här ropet då, Abba Fader, så pågår en ständig bön. Och utifrån den här gemenskapen och kopplingen, va, så formas vi och upprättas från härlighet till härlighet. Men en sak som då folk ibland inte förstår riktigt, va, det är ju att Guds vilja och Guds kallelse i ditt liv är ju också kopplat till det här, va. Jag menar, är du skapad med väldigt mycket entreprenöriella gåvor, så är du. Och är du inte det, så är du inte det. Det kvittar hur mycket du försöker förändra dig själv, så kommer du aldrig bli det. och är du liksom så att du gillar att hålla på med liksom att du är duktig på administration och fixa och grejer, va? Så är du det. Och är du inte det, så det är klart man kan lära sig till viss sätt, men jag tror inte att alla kommer bli administratörer, för alla har inte den gåvan, va? Är du duktig på att uppmuntra folk och vet att du har en uppmuntrans gåva, ja, men uppmuntra folk då. Försök inte att bli liksom en undervisa teologi och bli bibellärare som liksom så, va, utan uppmuntra folk, va? Sådär. Och jag tänkte jag ska liksom, jag vill bara göra det väldigt enkelt här idag, för jag vill att du också ska få tag på hur kommer Gud att använda dig, va? Och så det är någonting som jag och Linda har jobbat mycket tillsammans med, va? Att ofta så när folk hör att vi pratar om det vi står i och sådär, så blir ju folk då som sagt orolig för henne, va? Men för de tänker att, ja, men hon vill också vara med där det händer och sådär. Men alltså hon vill inte det så riktigt. När jag håller på och jag sitter med mina, vi är iväg och har ledarsamlingar och sådana grejer på olika platser, så ska vi planera nu ska vi ta fram liksom någon typ av strategi eller tanke för Finland. Jag tycker hon är jättetråkigt, va? Hon säger jag vill inte vara med på det. Hon går därifrån. Det är för att hon har fattat att det är inte hennes gåva. Och jag funkar ju så att så fort jag kommer in i ett sammanhang eller så här och börjar jobba med en grupp så här, så ser jag direkt, vi kan göra det här och det här och det här, och det är bara flöda på, va. Jag behöver inte tänka mycket, mycket mer än så. Jag bara liksom jobba på, va. Samma sak med själavård och så där. Ofta så blir det så att folk de bara söker sig till mig. Det har jag liksom, det har alltid varit där, va. Så. Men sen har jag ju fattat att jag menar, jag skulle inte vilja sitta och tänk om jag skulle jobba på kontor, va? Tänk om jag skulle vara sekreterare. Jag ska liksom ordna med eller vaktmästare på lyktan liksom. Undrar sig nog gammalt när jag säger det. Men det är ju för det här att ibland har vi tanken att Gud har lagt sin vilja över mig på ett sätt som jag inte alls har fallenhet för. Och då blir ju tanken, nästa tanke då, att min personlighet och mina gåvor är inte värdefulla. För de duger inte till att göra Guds vilja. Är det någon som känner igen sig i det här, va? Ja. Och då när de gåvorna inte duger för att göra Guds vilja, så blir det ju också ett underkännande av vem jag är. Och därför så är det väldigt underbart att veta att när vi talar om helgelse, så handlar inte det om att du ska förändras som person, utan att din personlighet ska befrias ifrån det som binder. Ja. Och sådär. Och jag jobbar jättemycket så med bara skala av i människors liv. Vad är du duktig på? Vad har du ditt flow? Vad hittar du din grej? Va? Du blir inte så bra på det, vet du, genom att veta vad du ska säga, men du behöver vara bra på att kunna ställa rätt frågor. Va? Du behöver kunna ställa rätt frågor som på något sätt lockar fram de här sakerna i människor. Det var någon som sa, vi satt en gång så här, och de tyckte jag var smart då. Det är inte många som tycker kanske, men de tyckte det där vi satt. Och så det var bra att tänka att du kunde... Men jag sa, jag kom inte på någonting, va. Jag satt ju bara och ställde frågor och följdfrågor. Och så löste ni hela ekvationen själv. Men problemet är att om inte du tror att du har fått allt det du behöver för att göra det Gud har kallat dig till, så kommer du alltid söka utanför dig själv. Och när du söker utanför dig själv, alltså jag tänker Kristus i dig, va. Din koppling till Kristus, kopplingen med Jesus. När du söker utanför det och tänker att Gud ska skapa dig annorlunda än vad du är skapad, så blir det ju alltid problem. Och jag kommer ihåg, förra året här så gjorde vi ju, jag och frun, en kvinnokonferens tillsammans då. Vi var som talare på den. Jättespeciellt att vara ensam i ett rum, liksom ett byggnad med 100 kvinnor. Kan du tänka med min humor och mina skämt som jag brukar dra om frun och sådär, de funkar som bättre på manskonferensen, märkte man ganska snabbt. Ja. Men det jag talar mycket då, va, det är ju mycket de här bitarna, och jag talar liksom mycket utifrån uppmuntrad och liksom, nu ska vi liksom gå in och be och liksom tala de här bitarna. Linda, när hon pratar, hon tycker ju inte om att stå sådär, va. Hon tycker ju inte om att fånga upp saker fritt heller, så här, utan hon tycker ju om att ha liksom allting nedskrivet och så. Hon talar ju väldigt annorlunda, därför att hennes hjärta handlar ju väldigt mycket om ett välsignat hem. Hennes hjärta handlar mycket om trädgård, och hon står liksom och pratar om hur hon möter Gud när hon står liksom och lagar mat och håller på med barnen och sådär. Hon tycker inte om att gå undan och beva så mycket, utan hon lär sig att leva i Guds närvaro hela tiden, va. För det är ju så i nya förbundet att det finns ju inga torrperioder, vet du, utan du har ett ständigt flöde av den helige ande hela tiden. Du kan dricka precis när du vill, vad du vill, sådär. Ja, hon står liksom bara och delar väldigt enkelt och sådär. Och sen efter det, när jag får kallelse till Finland, så säger de inte längre, kan du komma, Martin, så säger de, kan du och Linda komma, va. Och så var det så att folk gillar ju nästan hennes budskap bättre än mitt, va. Och då sa, det var väldigt bra, du var bra, men Linda var bra liksom. Nej, men hon var inte så bra ändå. Liksom. Det är inte tanken att hon ska ta mina kallelser nu. Liksom. Men tänk om hon hade försökt att jobba som jag gör. Dela som jag gör. Predika som jag gör. Det hade blivit fullständig katastrof. Om hon hade försökt predika det som jag brinner för. Det går ju inte. Utan vad man måste göra, det är att man måste gå och se, vad har Gud lagt i mig, va? Ja. Det är sådana saker du behöver börja fundera på. Vad är jag intresserad av? Vad kommer naturligt för mig? Vad har jag mina gåvor? Vad liksom ligger i min personlighet som funkar? Att vara övernaturlig handlar ju inte att Gud bara liksom kliver över din personlighet, utan det handlar om att han smörjer det du har fallenhet för. Och då handlar det väldigt mycket om att du kommer på rätt plats. Och jag tänker inte rätt plats så att nu måste alla ledarna i församlingen erkänna mig och sätta mig i funktion och sådär. Utan du måste hitta det här först, va? Tillsammans med Gud. En del av er här på församlingen, jag vet inte om ni var med när jag talade om det här med liksom hur gåvan ger favör och sådär. Det har jag talat många gånger om för er som är med här från Arjeplog. Hur har du fått en gåva, så säger Bibeln att gåvan öppnar vägen inför de stora, säger Bibeln. Och därför så innan du får ett yttre erkännande kommer alltid börja med att du hittar gåvan tillsammans med Kristus inom dig. Va? Så blir du trygg i den och så börjar du tvätta människors fötter. Ja, så. Och när du tvättar människors fötter så blir det så naturligt många gånger att folk tänker inte på att det blir övernaturligt. Det här tänkte jag mycket på liksom uppe i när jag jobbade uppe tillsammans med er i Arjeplog. Jag tänkte ju på föreståndaren då, David. Va? Ja. För att han är ju en av de tydligaste herdar jag har träffat någon gång. Men det är ju ingen som liksom alla tar för givet att han bara är sån. Va? Eller hur? Tills han inte är där och kan vara med och stötta längre. För då blir det lite jobbigare när man ser vad han har burit upp med sin gåva. Eller hur? Ja. Men det är för det att det verkar inte övernaturligt. Därför att det är inte övernaturligt egentligen. Det är naturligt, det vill säga Kristus har helgat hans personlighet och verkar genom hans liv. Så det han har naturligt för sig är ju att vara en god och glad och sympatisk kille som lyssnar och ställer upp och pratar. Och alltid när man kommer in där på Hotell Lyckan så känner man ju sig så sedd och älskad och uppskattad om man träffar David. Va? Det är ju liksom bara, du är bäst. Va? Så ibland av rent egoistiska skäl när jag jobbade där uppe och vi hade liksom tryck inför hela helgen eller sådär och det hade blivit något fel, så kunde man bara gå ner och sätta sig och ta en kaffe, för då visste jag att när jag hade pratat med David, då fanns ju inga problem och det var ju egentligen inte mitt fel, va? Fast jag visste att jag hade gjort bort mig en gång, så hade jag och David, brukar jag säga, fast det var väl kanske mest jag, bokat in 15 pass till Arjeplog på hela nöd och glömt att fixa rum sådär. Och då är det så att en del av dem har ju rest 50-60 mil, va? Till Arjeplog för att vara med på en helande, så vi kan inte säga att vi har glömt det. Om folk kommer med en massa förkastelse så kan ni bara tänka hur det slår in. Så det var ju bara att gå in då. Då har vi ju en annan där som fixar Eva då. Det är bara att gå in till henne. Hon är kanske inte lika, har lite annan framtoning än David kan man säga, men det blir gjort så här, va. Så pratar man med henne först och sen så går man och sätter sig hos David en stund och då vet man det att det är lugnt. Va? Det var ju egentligen inte mitt fel. Det bara blev så här. Men det är ju ingen som tänker på att han funkar som herde, va? Därför att det är bara han. Är ni med på detta? Ja. Det är där du hittar ditt flow med Gud. Va? Och det är dithän du måste komma i din liksom ditt liv med Gud, när det handlar om hur hittar jag Guds vilja, hur hittar jag mina gåvor. Du kan ju inte börja leta utanför dig själv och tänka att Gud ska göra liksom en skruva bort huvudet på dig och tömma ut innehållet och fylla det med något nytt. Utan vad han gör, det är ju att han helgar och befriar det som finns i dig så att det kan komma i funktion. Ja. Och då kommer det att göra att du kommer hitta sätt att jobba på. Du kommer hitta sätt att uttrycka din gåva. Du kommer hitta sätt att liksom gå med honom. För att när du har blivit välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse betyder ju att du är välsignad med en favör. Det finns en nåd över ditt liv. Det finns en smörjelse över ditt liv. Och det är ju i det här som det är så viktigt att vi först talar om det här med tryggheten i faderns hjärta. För att många människor som har vuxit upp i kyrkan och sådär, de har ju lärt sig skötsamhet. Så man tänker att det här funkar om jag sköter mig. Men då blir det ju bara krampigt, utan du måste ta det tillbaka till Guds hjärta. Vad har Gud kallat mig till? Det är så jag känner av också. Om någon kommer med en idé till mig, kommer det här att bära eller inte, så vet jag det direkt. Därför att jag vet vad den personen har för gåvor ungefär. Jag vet vad den personen har liksom täckning för ungefär. Och ibland så vet jag det att det kommer människor till mig så vi kör på. Och så tänker jag, ja, ni kommer köra på ett tag och sen kommer ni krascha mot väggen. För det här kommer inte bära sig. Sen finns det ju andra människor som säger, vi kör på. Och då känner jag bara, yes, vi kör på. För jag vet att det är någonting som liksom funkar. Va? Men ibland så försöker människor ta sig någonting som inte är givet. Va? Ni kommer ihåg Jesus sa det. Ingenting, eller Johannes döparen sa det om Jesus tjänst. Att ingenting kan ta sig något som inte är givet ifrån himlen. Men det som är givet ifrån himlen, det kan du plocka med. Det kan du använda. Det kan du flöda med. Och lära sig att uppskatta det. För det är att du kommer märka att det som du har gåvor för kommer så naturligt för dig. Så du kommer inte tycka att det är något speciellt. Och det är ju därför vi tänker att när Gud kommer med ett stort genombrott i mitt liv så kommer allting förändras. Men det är inte riktigt så det funkar. Utan när Gud kommer och bryter igenom områden i ditt liv, det som kommer förändras är att du blir löst från synden, döden och djävulen mer och mer. Och dina gåvor kommer inte förändras och din personlighet kommer inte förändras, men de kommer befrias. Så att när du lever uppfylld av den helige ande så kommer du att märka att den kapacitet som finns inom dig, den potential som finns inom dig är frigjord. Så att du kan gå i det. Så att du kan leva ut det. Ja. Och det är mycket så här som jag tror att det är viktigt att liksom jobba. Och då ska man inte heller bli religiös på det. För att jag upptäcker i olika tider när jag pratar med människor att det finns olika typer av tjänster, olika typer av gåvor och kallelse som är liksom attraktiva. Och det finns olika saker som man tänker att det här borde vi ha, det här borde vi göra. Och så försöker man fylla det fast man inte kan. Det är mycket det som religion gör. När religion vill ge dig ett gåvoupptäckande. Du kan alltid känna igen religion. Men det behöver inte vara fri församlingen. Utan du är rätt religiös själv, vet du, många gånger, vet du. Jag höll på att säga frireligiös. Det är lite lagisk emellanåt, vet du. Och då får du den här tanken att till exempel om någon ska komma in i ledarskap, då har jag märkt ibland när vi frågar folk i olika församlingar, skulle du kunna tänka dig att komma in och hjälpa till som ledare? Men som ledare, jag vet inte vad jag har, om jag har rätt gåvor och kvalifikation för att få sitta med i ledarteamet. Och då tänker jag, nej men du, tror du att jag hade frågat dig om inte jag hade trott att det är det du har som behövs? Vet du varför man tror det? För att man har tänkt på ett religiöst sätt när man tänker gåvoupptäckande. Och ett religiöst sätt är att här sätter vi upp en ram. Det här behöver vi. Passa in. Och så försöker man liksom tänka att jag måste passa in i den här ramen. Och så försöker man pressa sig in till att bli församlingsledare. Eller diakon. Och så känner man att man måste fylla någonting som man inte klarar av. Det är så religion funkar. Och det är så ett gåvoupptäckande som bygger på lagiskhet funkar. Men i Kristus handlar det mer om att man befriar potentialen. Ja, löser ut människor. Och så ser man, vad har den här personen för någonting? Och så frigör man det. Och så formas ett utrymme. Därför att gåvan öppnar vägen för dig. Och därför så är evangeliet egentligen för dig i den här situationen. Att du har redan allting inom dig du behöver för att följa det Gud kallar dig till. Kristus bor ju här inne, eller hur? Har Gud skapat dig? Ville Gud dig? Om han skapade dig med en viss typ av gåvor och en viss typ av personlighet så betyder det då att han ville dig som du är. Okej? Okay? Om han ville dig som du är, tror du då att det kan vara så att Gud har tänkt att använda dig utifrån de förutsättningar han har skapat dig till? Kanske. Så det betyder ju det att när jag hjälper människor ut i tjänst till exempel så funkar det inte att de kommer till mig och frågar hur har du gjort för att få en massa kallelse? Kan du hjälpa mig? Det går inte att göra så, för alla andra är inte jag och jag är inte alla andra. Vi har inte samma tjänst, inte samma smörjelse, inte samma kallelse. Utan man måste gå tillbaka och börja med, vad har du inom dig, va? Hur kan vi hjälpa dig att hitta en väg som funkar för dig? För jag har aldrig en enda gång skickat ut en förfrågan om att få komma och predika någonstans. Jag har aldrig en enda gång försökt att bygga nätverk eller försökt att få till det själv, utan det har på något sätt bara öppnat sig för mig. Tycker jag. Och sen pratar jag med min fru och hon ser ju hur jag jobbar och vad jag håller på med. Och då ser hon det att du jobbar ju egentligen ganska mycket. Men jag tycker inte att jag jobbar. Därför att jag gör bara det som funkar. Så. Och det är ungefär så här för mig att jag får olika idéer, jag får olika saker jag ser framför mig, och så tänker jag, det här kan vi gå på liksom, och så kör vi på, va? Och så har jag nästan ingenting klart. Ibland när jag blir kallad till en sån här grej, jag har ingenting klart för mig. Jag vet ingenting om vad vi ska göra när vi kommer dit. Och så har jag ibland folk med mig på team, och speciellt de som är lite mer strukturerade och så här, de börjar bli lite nervösa och undra, hur kommer det här bli, va? Men jag kan inte jobba så att jag sätter upp ett koncept innan jag kommer till en helg, för jag vet inte, va? Då får jag ta någon sån här rubrik som jag tar nu, som är väldigt allmängiltig så här, som jag kör här, va? Som funkar, du kan predika vad som helst och bara sätta dig inom den här rubriken. Det kan gå åt 100 olika håll. För det är så jag funkar. Jag predikar mycket profetiskt. Jag predikar mycket utifrån flödet här. Och så är det bara så att på något sätt, vet ni, så får jag en massa kopplingar och möjligheter och öppningar. Och det funkar liksom och sådär. och så, va? Och jag tycker inte att det är något jobb. Utan jag tycker liksom att det bara händer ju. Men när Linda beskriver det där, som har jättesvårt med många av de här sakerna, så tycker hon att du jobbar jättehårt, va? Därför att skulle hon försöka göra det som jag gör, så skulle hon bli helt förstörd, va? För hon tycker liksom inte att det känns så flödande när hon ska predika, och tycker inte att det känns så mycket som att det bara liksom är att haka på flödet och gå. Ibland brukar jag fråga henne typ 10 minuter innan jag ska predika, kan inte du ta det istället, va? Och då säger hon, nej, jag har inte förberett, jag kan liksom inte, men det är bara att gå med flödet, säger jag. För att det är naturligt för mig, jag gillar när det är så, jag gillar när det är liksom, man får experimentera lite och trixa och fixa och greja fram tillbaka och sådär. Man kommer in i ett sammanhang, man har inte en aning om vad som ska hända riktigt, och då liksom kommer liksom en signal från moderskeppet sådär, va? Ja. Och det har lett till att jag har ett arbete i 7-8 länder nu, va? Det har lett till att vi har tränat ett par hundra människor i olika typer av tjänst och sådär. Och då är det ju ofta så att församlingarna som man kommer till, de vill ju gärna ha ett koncept, va? Och då brukar jag kasta ut en 3-4 olika rubriker som är så liksom breda att jag kan fylla dem med vad jag vill när jag kommer sen, va? För jag vet det. Att när jag kommer dit så sitter det en massa olika grupper som har en massa olika behov. Och jag kan inte bara komma dit och köra min mall på dem, va? Utan jag måste komma dit och fånga deras hjärta så att vi kan befria det som finns i dem på det sättet. Det är bara så jag funkar. Så när vi var uppe i Arjeplog och skulle bygga helande tjänst, va? Det var inte så att jag ringde runt till en massa människor och frågade, hur har ni gjort det här? Utan jag gick där upp och liksom pratade lite med folk och filosoferade lite grann och funderade och gick där och kände mig för lite grann. Och sen helt plötsligt när jag gick där och kände, ja, men nu kommer signalen från moderskeppet. Nu kommer en tanke, nu formas någonting och så går vi på det här. Sådär. Men då är det så. Och utifrån det sen att vi börjar så lite grann, och så har det rullat på. Va? Så nu har vi ett 10-tal team i olika församlingar. Tränat en 500-600 vi uppe i nu, som ändå är ute i tjänst på olika sätt, och olika team som också reser runt och folk som predikar och grejer och så här. Men det har ju inte känts som ett arbete för mig, va? Utan det är bara liksom, det är liksom lite sådär. Men jag kan ju inte komma och säga till Inga, det är till exempel, att gör som jag så blir det bra. Du suckar liksom. Ja. Eller om jag skulle komma till Linda och säga så här, du vet, hela världen ligger öppen för dig, det är bara du tar ett land och börjar predika så löser det sig. Så kan jag göra, va? Men så funkar det inte riktigt för henne. Så. Och det är mycket så här som jag jobbar. Jag håller på nu och hjälper någon som har kommit ut mer i predikotjänst. Så jag kan ta ett exempel. Hon är en otroligt duktig bibellärare och så har hon någon typ av apostolisk touch över sitt liv också. Hon är duktig på liksom att bygga, hon är duktig på. Och då tar jag liksom uppmuntrar henne. Har du någon gång tänkt på att det är det här som behöver undervisas? Har du någon gång tänkt på att göra liksom videobloggar? Har du någon gång tänkt på att göra liksom, och så liksom bygger vi utifrån det. Och mer än att jag försöker hjälpa henne att hitta konceptet så befriar jag henne från alla hennes tankar som inte funkar. Och det är så man behöver tänka lite grann. Det, en vän till mig i Stockholm, han är en otrolig evangelist, vet ni. Varje gång vi är ute så får han samtal. Han hugger alltså när han står och betalar på McDonald's. Så får han ett kunskapens ord i kassan och liksom ber över hon som är kassör. Och då är det Stockholm med en massa folk bakom. Jag har aldrig varit på en restaurang där vi inte ber för sjuka tillsammans med honom. Han känner ju folk. Så här, va? När han kom till mig och vi började prata. Då var ju han ganska bränd av livet och sådär. Och liksom, han hade ju då tänkt att jag måste gå teologisk utbildning och så vill jag bli pastor och sådär. Och jag sa till honom, vet du kommer aldrig bli pastor. Du kommer aldrig bli någon bra teolog. För det som kommer hända är att du kommer åka dit och sen kommer du känna att du får ännu ett misslyckande. Bara för att du umgås väldigt mycket med folk som är lärare, som är duktiga på att studera och som har det som passion att studera. Men du har inte som passion att studera. Du har ju som passion att möta människor. Det sämsta du kan göra är att börja läsa teologi eller bibelskolan. Så jag sa så här till honom. Jag tog det här med barnaskapet. Gud är din pappa. Du är hans son. Du är fri. Har vi haft sådana samtal? Och idag så är han ju ute och leder jättemycket människor till tro på gatan. Jag har inte gåvan av att jobba på gatan. Jag är jättedålig på det. Jag ledde ett team på Arken. Med människor som var duktiga på att vara ute och vittna för folk. Jag är så blyg, vet du, sådär, så att jag är svårt att gå fram och prata med folk. Sådär. Men däremot visste jag hur jag skulle kunna hjälpa de andra ut. Så jag satt med dem och pratade. Sådär, vad är ditt flow? Liksom? Hur funkar det för dig? Ja, men någon, jag är stark i det profetiska. Men perfekt, då gör du evangelisation genom det profetiska. Vi åker på New Age-mässa. Du får hålla dig där, jag backar upp dig. Ja, men jag är duktig på att be för sjuka, men vad bra, då sätter vi upp ett bord ute på liksom ett torg och så bakar vi lite bullar och sådär och så får du liksom gå igång där, står vi med dig. Och så tog han med sig ett team ut och så körde de. Så där. Men det börjar med att de hittade passionen, hittade de här grejerna i sig själv och så jobbade den helige ande med att förlösa det som redan fanns inom dem. Och jag bara kände att det här var någonting som var viktigt att bara dela här idag. Och det har ju med den här skammen att göra som folk går med. Va? Att om du har gått med väldigt mycket skam i ditt liv över vem du är och sådär, då är det svårt för dig att tro att Gud bara vill använda dig som den du är. Vet du? Då tänker du att ska han använda mig så måste jag förändra sådär. Ska han använda mig så måste jag vara mycket mer uttalad som förkunnare. Jag måste vara bättre på PowerPoint. Jag måste vara bättre på genomtänkta grejer och så här. Då kanske Gud kan använda mig. Eller jag måste bli mer uttrycksfull. Eller vad det nu är du kör med. Så allt sånt, vet du. Är det mycket bättre att spola? Och istället tänka, vad har Gud gett mig? Vad har han lagt ner i mig? Så börjar vi därifrån. För du vet, allt är möjligt för dig egentligen, vet du. Det finns ingen gräns hur långt Gud kan ta din gåva, hur mycket han kan multiplicera potentialen i det. Det är fantastiskt att se hur Gud bara kommer in och befriar sig. Du vet, en del människor, de är ju så otroligt duktiga. De har ju det här med barmhärtighet i sig. Och det finns någonting, det är klart att alla troende är kallade till att hjälpa människor. Men sen så talar i Bibeln om att det finns människor som har som en gåva och utöva barmhärtighet då. Vi kallar det medkännare om man skulle tala om grundgåvor till exempel. Det finns många olika sådana gåvor, men det är ett exempel. Och om du är duktig på det, ja, men försök inte liksom konstla till det, utan besök människor, va? Bry dig om folk. sitt och lyssna på folk, be för folk. Om du, det finns de som har gåvor till som tjänare då, va? Till utföra tjänster, jätteduktig på att hjälpa människor praktiskt. Ja, men gör det då, va? Tänk inte att du ska bli en profet som åker runt och profeterar överallt eller en kampanjevangelist, utan börja med det du har fått, vet du. Är ni med på det här, va? Ja. Det här är så jätteviktigt, för att jag ser ju människor som sitter med en massa potential i livet där Gud bara vill ösa på, vet du. Och så sitter de och väntar på att tänk om jag bara skulle få komma in i det här. Ibland handlar det inte så mycket som att komma in, som att bli befriad från en massa favorittankar. Ja. Jag satt med, du vet, det var en kille som kom till mig när jag gick bibelskolan. Han var ju så frustrerad på mig, för jag fick ju predika före honom. Och jag försökte säga till honom att du har ett fantastiskt vittnesbörd, men du vet, folk blir trött på att höra ditt vittnesbörd hela tiden. Det är bra om du hittar något mer att säga, va? Men du är liksom inte den här tydliga förkunnaren på det sättet. Däremot är ju han en fantastisk människa när det gäller att hjälpa folk praktiskt. Och jag sa till han det. Varje gång vi träffas så pikar du mig. Och sådär, jag skojar lite med honom. Så vad är tanken? Vad är ditt syfte? Jo, han sa, jag är arg på dig, vet du. Varför är du arg på mig? Jo, för du får leda. Du är 19, 20. Va? Du får leda team på arken. De tar ut dig till att predika. Och jag har varit med här i 30-40 år i kyrkan. Varför det jag borde få predika? Jag är bättre än du. Det kan ju i och för sig diskuteras, tänkte jag. Så här. Men, men han är inte bra på det. Va? Inte kan han funka som teamledare. Inte kan han funka så jag håller på med mission. Han är ju jätteduktig. Han är fantastisk på att byta däck på folks bilar. Han är fantastisk på att hjälpa folk att flytta. Han är fantastisk på och liksom, om han ser att vi har ett praktiskt problem hemma så fixar han det innan jag ens har ni tänker på det. För jag tänker inte på det, utan jag är i Egypten och tänker liksom, hur ska vi få till den här kampanjen i sommar och sådär. Och då tänker jag, då sa jag till honom, tänk om du skulle släppa det här lite grann med att predika. Och försöka få till det. Och istället göra det du är bra på. Och så på något sätt där så börjar saker hända i hans liv. Han blir en fantastisk tjänst, va? Som betjänar jättemånga. Inte genom att åka ut och predika, utan genom att hjälpa människor. Är ni med på detta? Det finns de som är jätteduktiga på att uppmuntra människor. Om du vill ut i det profetiska och du vet att du har en gåva att uppmuntra människor, börja inte söka liksom tredje himlen upplevelse och sånt. Va? Utan börja med att bara säga något snällt till någon. Va? Bara uppmuntra någon. Bara lyft någon som mår dåligt just nu. Det finns de, alla är kallade till att be, men jag tror att det finns de som har en kallelse till bönetjänst. Va? På ett annat sätt, på ett tydligare sätt än andra. Va? Så är det. Och då, men jag menar, istället för att hålla på och klaga på att det inte finns någon bön, be istället. Hitta någon att be för. Hitta någon att be för som du kan be igenom, så kommer du att märka sen att folk kommer se på frukten att det är rätt attraktivt med bön ändå, va? Det är så här som jag alltid tänker när jag tänker vi hjälper folk ut. Vi befriar potentialen och sen så skapar potentialen, gåvan, en öppning och en plattform för människor. Men om jag skulle tänka att nu har vi ett system här. Du, Oskar, ska hålla på med fikat. Du kan ju det säkert, du är jättebra på det. Du ska vara liksom fikastädtanten i kyrkan. Liksom sådär. Ja, du vill ju inte, men nu måste det göras, va? Det kan hända någon söndag att man får göra så. Men du kan ju inte bygga hela ditt kristna liv på det sättet. För då kommer det bli jättetråkigt för dig. Va? Utan vad jag är intresserad av och vad jag tror Gud vill visa på dig idag. Han vill ta dig från härlighet till härlighet. Han vill visa vad har du i dig. Vad har Gud lagt ner i dig? Va? Därför så kan det vara fantastiskt att säga jag har fått något från Gud här. Men det är underbart att kunna säga jag kan inte detta, va? Visst är det fantastiskt att kunna säga jag är inte bra på det här. Visst är det skönt att inte behöva kunna allt och inte behöva förstå allt och inte veta allt. Utan kunna säga jag kan det här, men det här är inte min grej, utan det här får någon annan komma in och hjälpa mig, va? Jag vet ju att jag rör vid saker nu som är, det kan vara lite känsligt, för jag vet att i våra kyrkor så har vi byggt upp så mycket på det här med plikttrohet. Och det är klart att jag rekommenderar folk, gå på söndagsmöte, var med i cellgrupp, absolut. Men drivkraften på lång sikt i ditt liv för att du ska kunna orka gå i det Gud har kallat dig till kan ju inte vara plikttrohet, vet du. Speciellt inte om du har liksom lite mer kreativa gåvor och brinner för att skapa så här, för då kommer du känna att du blir som en fågel i bur liksom. Det blir inte så mycket svävande, utan det blir mest att man sitter där och känner sig begränsad. Men jag vill också säga dig detta innan vi ber, att många gånger när man känner sig begränsad så tänker man att det är på grund av människor som jag är begränsad. Och så går man in under det som jag talade om här för någon onsdag sedan när vi talade om gåvupptäckande. Det som jag kallar ett slavmentalitet. På det sättet att man ger omständigheter och människor makt över ens gåva. Men du kan aldrig i första hand se till församlingen eller se till människor för att få ditt mandat. Utan du måste förstå att ditt första mandat kommer från Gud. Och när du börjar gå i det och människor ser frukt, så kan man erkänna det och välsigna det. Men församlingen har aldrig fått en kallelse till att ge dig ett mandat. Och jag vet inte, jag har gjort bibelstudier på det här så många gånger och ändå så kommer folk till mig fast jag har sagt till dem, du är fri till att gå med Gud. Gud har välsignat dig, Gud har smort dig. Ja, men jag måste ju få en välsignelse, jag måste ju få ett mandat ifrån församlingen. Ja, det är bra om du får en välsignelse från församlingen, men du måste först se, Gud har gett dig ett mandat, och när du går i den gåva Gud har gett dig så kommer församlingen igenkänna det förr eller senare. Det är inte alltid säkert det sker på det sättet du har tänkt, och ibland så är det till och med bra om inte det sker på det sätt du har tänkt, för speciellt om man har vuxit upp i kyrkan så har man ju sina ramar, va? Och de här ramarna och det här sättet att tänka är det som har tagit frikyrkligheten dit frikyrkligheten är idag, va? Och frikyrkligheten kommer aldrig kunna vända trenden genom att göra mer av det man redan har gjort, även om man gör det bättre. Eller? Vilket betyder att vi behöver bryta en massa ramar och mönster och hitta nya vägar. Och som regel börjar inte det med att man tar ett församlingsmöte och röstar om en förändring i församlingen. Utan som regel börjar det med att människor upptäcker sina gåvor och börjar gå i dem. Och då märker man efter ett tag att det här liksom systemet, de här ramarna, alltså det funkar inte att jobba så här. Där är ju ni ett sånt föredöme uppifrån Arjeplog. För det är att när det börjar dra lite grann för mycket i mig och inte jag kände att jag kan inte hålla på så här, va? Och bara gå här uppe och liksom, utan jag måste ju ut, jag måste ju vidare, jag måste ju resa, va? Då var det liksom ingen av er som sa att så här gjorde vi på 50-talet. Så här var det när den förra generationen, utan det står i predikan, vet du. Säg inte det var bättre förr. Det är inte av vishet du säger så. Det är faktiskt ett bibelord. Ja, utan vad vi gjorde var att vi hittade ett sätt som funkar, va? Hur hittar man ett sätt som funkar? Jo, man erkänner. Man ser att det finns en potential. Man ser att det finns en gåva. Man ser att det finns någonting som Gud har lagt ner. Och så frigör man det. Och sen välsignar man det. Och sen stöttar man det. Är ni med på vad jag försöker få fram här? Men poängen är att ett traditionellt tänk i det här säger alltid, församlingen måste erkänna mig först. Eller den och den måste erkänna mig först. Men jag tror inte att det är så, utan jag tror att det är så att när du börjar gå i det Gud har gett dig så kommer erkännandet när man ser frukten. Men det är ju väldigt svårt, vet du, för folk att erkänna något innan man har sett en frukt, va? Och frukt växer ju naturligt, vet du. Det kommer ju, vet du, när du befriar potentialen. Där ser jag så många människor, vet du, som försöker fylla en massa roller och försöker hitta vägar och så här, Och så passar de inte in i det. Och så tänker de att om jag ska vara ledare så måste jag vara så här och så här. För att de har sett andra ledare som funkar så. Men jag ska säga det att du vet att jag är jättetacksam över att nya ledare som man lyfter in på olika sätt inte är så här och så här. För då hade vi bara fått mer av samma som vi haft innan. Och det här måste man också lära sig. När man undrar, liksom när man pratar med folk och möter folk och sådär. Har ni någon gång funderat på vilka röster som influerar er och vilka som ni låter tala in i era liv och vem ni pratar med om olika saker? Det är ganska intressant att bara få med sig här som en avslutning. Så ska vi be här nu. Vi ska få be för varandra strax. Men du vet, om du pratar med en bibellärare till exempel, så kommer du få en bibellärares svar. Och det är jättebra om du söker svar på teologiska frågor. Men det är inte säkert att den som är duktig på att undervisa är duktig på att förlösa det. Det kan vara så att det finns människor som är fantastiska herdar. Men de är inte säkert att, det är inte säkert att det är den du behöver prata med om du behöver liksom hjälp och fungera i det evangelistiska. Det är bra att du pratar med någon som har en evangelistisk smörelse. Och ibland, vet ni, så möter jag ju liksom evangelister och grejer, vet ni, de har gått in och så vill de jobba som pastorer. För det är ju det enda liksom, det är det enda paradigmet som vi har haft. Det är herdar och bibellärare. Vi har byggt hela frikyrkan på att de två tjänsterna ska funka. Även om det är så att pastorstjänsten bara nämns en gång i hela Nya Testamentet, så är det på något sätt föreståndaren den viktigaste tjänsten av allihop, va? Och jag tycker det blir så roligt varje gång jag hör folk prata om det. Men det gör ju det att när folk då går in och försöker fylla en roll som man inte är skapt för, så är det ett problem. Men när man blir löst och bevred. Och jag känner, vi kan ju inte gå in och tala om det här ur ett församlingsperspektiv då. Jag kan inte, utan vi talar om det ur ditt perspektiv nu här, va. Men jag skulle bara liksom vilja myndigförklara dig här idag, va. Det är lite tanken. Att du är redo, du är välsignad, du är utsänd, du är smord. Du är välsignad till att gå med Gud i det som han har lagt ner i dig. Det är väldigt underbart, vet du. Du har så mycket inom dig. Du är på ett sätt är du inte så häftig som du tror, men på ett annat sätt så är du mycket häftigare än vad du tror. För du har så mycket mer inom dig än både vad jag och vad du själv också förstår. Och jag känner att jag bara kände att jag ville skapa tro på det. Och så vill jag att du ska liksom sluta löjla dig med det här och försöka ta gåvor som inte du är skapt för. Om du har svårt för det profetiska och du har svårt för de här sakerna, ja, men försök inte. Och jag brukar säga det ibland till när jag pratar med folk i äktenskap, så här, de är missnöjda med varandra och så tycker de att du borde få tag på det här, du borde bara kliva in i det här och så där. Jag säger det, du vet, låt den stackars gubbe vara i fred ett tag nu. Ja, eller tvärtom kan jag har sett den problematiken också för Jesus. Utan låt Gud befria det han har lagt ner i dig istället, va? Och så blir du riktigt bra på det. För du vet, det du har, jag vill skriva det nyckel som Gud sa till mig när jag började i tjänst. För jag kände ju det att jag kommer ju trosrörelsen. Jag vill ju predika mycket mer väckelsepredikning, va? Tuffa disciplin. Självbehästning. Jag ville liksom vara mycket mer den typen av förkunnare. Men jag märkte det att det gick inte, va? För varje gång jag stod upp och undervisade så blev det mer ett själavårdande flöde. Det blev mycket mer av ett uppmuntrande och mycket mer ett lite mer lågmält stil, om man säger så. Ja. Och jag gick liksom och försökte pressa in i den här formen och liksom hitta, det ska gå, va. Och om jag bara ber tillräckligt så kommer genombrottet och då ska jag kliva in i något nytt. Och så säger Gud, vad vill du kliva in i något nytt för? Du är ju redan i Kristus. Och Kristus säger dig. Och så sa han så här, och jag bara kände att det här vill jag bara skicka med här. Du vet, han sa till mig, vore det inte tragiskt om du levde hela ditt liv med att försöka fylla upp en plats som redan är tagen? Samtidigt så missar ju folk det som du har att ge. För du är upptagen med att försöka bli något du inte är. Och samtidigt så missar folk det jag har velat göra genom dig. För du gör inte dina gåvor tillgängliga för mig då. Får ni tag på detta? Det här var någonting som bara förändrade. Bara liksom, wow. Jag kör den stilen. Jag är bara mig själv. Jag bara kör den stilen. Och så låter jag Gud befria potentialen mer och mer i mig. Och det betyder ju att jag behöver inte tänka att jag kan och förstår allt. För det är jättemycket jag inte kan eller förstår. Jag behöver liksom inte heller vara avundsjuk. Eller liksom så här, varför får den här personen så mycket inflytande? Varför blir det så här? Men jag då? För det är inte min bana att gå. Va? Jag har ju min bana och så välsignar vi varandra och sådär. Det är ju det. När tryggheten i fadern upprättas i huset. Då blir det liksom bra relationer mellan syskonen också. Men om den här tryggheten inte finns. Då blir det hela tiden competition. Och liksom jämförelse och försöka hitta liksom grejer. Hitta liksom vägar och hitta sätt att komma in och sådär. Men det var faktiskt en av de skönaste bitarna som jag upplevde. Ni får liksom, jag hoppas ni tar det på rätt sätt. Det var när jag var uppe i Arjeplog sådär. Och jag upptäckte att jag är kraftfull, va? I Gud. På det sättet att det spelar ingen roll om församlingen eller människor igenkänner vad jag har i mig eller inte. För Gud har smort mig och Gud öppnar dörren. Och det tänkte jag ju när jag var uppe hos er just därför. Då var det så att det var så många som sa till mig när jag kom till Arjeplog att det kommer inte gå att bygga helande tjänst där uppe. Det kommer aldrig gå att nå ut som du vill. Och jag bara sa, okej, ni får gärna säga så om ni vill. Vi får väl se. För jag insåg, och det här är också något som är så viktigt i detta, att jag får inte mitt mandat från människor. Jag får mitt mandat från Gud. Men om Gud då befriar min personlighet så att folk faktiskt överlever och möter mig också. Det kan också vara bra att folk överlever och träffar dig. Det finns folk med jättestarka gåvor, men som folk överlever liksom inte att utsättas för gåvan, för de utsätts för en massa liksom obefriad personlighet samtidigt. Så innebär ju det att då kommer ju inga Lena Uffe och gänget känna igen att det smakar god frukt där. Och då kommer det också att göra att jag får deras välsignelse. Problemet är att många människor börjar i andra änden. De tänker att om jag får ett mandat från församlingen så kommer det kompensera för min osäkerhet. Men det gör aldrig det, va? Och det är därför som Bibeln säger väldigt tydligt, 1 Johannesbrev 2, 20-21 och 1 Johannesbrev 2, 27 säger, ni har alla en smörjelse från den helige. Känner alla sanningen, så du är smord. Du är smord. Du är smord. Du är smord. Ni har en smörjelse, en kapacitet från Gud. Allihop. Det är inte någon människa som ger den. Utan människors uppgift, det är att stötta och uppmuntra och hjälpa dig att befria gåvan mer och mer. Men jag kan inte lägga över på Inga, Lena och Ulf att jag ska komma ut i tjänst eller inte, va? För då är jag inom den här slavmentaliteten där jag inte är liksom en son i huset utan en slav eller en tjänare. Tänk dig hur mycket som öppnar upp sig för dig då. Jag kan bara känna, vet ni, jag ser hundratals människor frälsta utifrån er som sitter. Jag ser hundratals människor helade, befriade och upprättade utifrån den potential som finns här inne just nu. Det är nästan så att, tänk om vi hade liksom startat, det hade varit häftigt. Vi hade tagit hela gruppen här och så flyttar vi ut till en plats någonstans och skulle ta en stadsdel i Göteborg eller Stockholm eller någonstans och så skulle vi köra på. Vet du, vi hade ju, ja, det hade blivit jättehäftigt att se. Bara få se all potential som finns här inne tillsammans, va? Men nu finns ni ju redan i en massa olika sammanhang så det går inte att mäta på det sättet riktigt. Men det, du vet, när du börjar se så här, när du börjar tänka så här, ha, jag ser på David, vet du, jag ser så mycket mirakler genom dig, jag ser så mycket smörjelseflöde genom dig, jag ser så många människor uppmuntrade och välsignade. av det Gud har gjort i ditt liv. Och så där. Jag brukar gå och tänka så, va? När jag ser Eva som kommer hit på kyrkan, då brukar jag se liksom så mycket helande mirakel genom henne. Så jag vet ju hur mycket du brinner för människor och brinner för människor som har det tufft. Och så där. Och jag bara ser hundratals människor helade och befriade. Och jag ser att du vet, du behöver inte fråga någon om lov för att göra det, vet du, utan du kan bara gå i det, för Gud har smort dig, eller hur? Gud har ju kallat dig och lagt en potential i ditt liv som är helt fantastisk. Det är så, vet du. Gud tror på dig. Han har kallat dig, han har smort dig, vet du. Han har välsignat dig. Det är bara du går i det. Du har ett mandat. Jag ger dig mandat här och nu. Från Gud. Ja. Det gör att jag känner att jag är kraftfull, va? Men det gör också att jag känner att jag bara ser, när jag ser på dig, jag ser dig som myndigförklarad, jag ser dig som redo, jag ser dig som utsedd, jag ser dig som smord. Och när vi börjar tala på det sättet och vi gör det så enkelt som det är, va? Då blir det ju inte så svårt, va? Alltså det är bättre att göra det svåra enkelt än att göra det enkla svårt. Och det här är en sån tankebyggnad i folk att folk blir nästan arg på mig när jag säger det. Folk är nästan beredd ibland att argumentera emot mig när jag säger de här sakerna. För det ska vara svårt, va? Det ska vara kämpigt. Det ska inte vara lätt att komma ut, utan man ska liksom komplicera. Och det är det religion gör, va? Men jag tror att Gud gör det så enkelt. Har du tänkt så själv någon gång när du ser dina gåvor? Har du tänkt så själv någon gång när du ser smörjelsen över ditt liv, hur mycket Gud kommer att göra genom dig? Jag utmanade min vän, han som var avundsjuk på mig för att jag fick predika och inte han vid några tillfällen, och sa: han har en otrolig gåva att komma in i folks hem, va? Överallt så hamnade han runt köksbordet och satt och snackade. Och jag sa till han där: hur många köksbord ser du framför dig att du sitter och ber med någon familj som har sorg och leder människor till tro? Är ni med på det? Jag sa till min vän som är bibellärare, hon var rädd för att undervisa, och så jag tyckte det var lite jobbigt att kliva fram: hur många plattformar tror du kan stå på? Jag säger det till folk som sa, en vän till mig, han är företagare. Det gick bra för honom. Han känner att han mår dåligt över att det går bra för honom. Och jag sa: hur många miljoner ser du framför dig att du tjänar? Hur många missionärer tror du kan sända ut? Hur många business-människor tror du kan nå med evangeliet? Bara för att de har mycket pengar betyder ju inte att de mår bra, va? Det ser ni på Hanna Vichia som tog livet av sig. Jag menar, du som har en gåva till att hjälpa människor, hur många människor kan du hjälpa? Hur många kan du prata med? Hur många kan du betjäna? Hur många kan du be för? Hur många kan du profetera över? Hur många kan du vittna för? Det finns ju hur mycket som helst att göra. Men det religion gör, det är att säga: ja, det är bra, men du är inte redo än, för du kan ju inte. Eller hur? Så säger religion: du kan ju inte, det går inte för dig. För du måste tänka på det här och det här och det här, och så har du inte bett tillräckligt, du har inte gjort det här tillräckligt och sådär. Medan evangeliet säger att det Jesus gjorde är nog. Du är myndigförklarad. Gå med det. Så jag tänker vi ska göra en grej till här. Innan vi ber för varandra. Och det är det här att jag tänker vi ska ta en kvart här, där du funderar på: vad är du bra på? Vad har Gud gett dig för gåva? Det behöver inte vara nådegåvor, helande och befriande. Det kan vara naturliga gåvor. Det kan vara entreprenörskap. Det kan vara att det här med att hjälpa människor. Praktiska gåvor. Medkänna, förbön. Alla de här sakerna. Att vittna för människor. Alla de här sakerna. Skulle du kunna bara göra dig själv tillåtelse och drömma med Gud lite grann? Och så får du tänka utan begränsningar och tänka: vad skulle Gud kunna göra genom det? Och så tar vi det här jag har talat om nu, och så får ni liksom sitta ner och, eller gå ut och gå eller vad ni gör. Men jag skulle önska ändå att ni försöker se nu: vad kan Gud använda mig till? Det är så här jag plockar plocka grejer för Gud när, jag ska, när vi tar nya steg och går in i nya projekt och grejer. Vi håller på nu med ett nytt land till. Jag kommer åka i sommar och predika på speciell plats då. Och då börjar vi med ledarträning och börjar med grejer. Då går jag liksom och tänker så här, vad ser jag Gud göra? Vad ser jag Gud göra? Och så går jag med det här. Så ber i det. Drömmer tillsammans med Gud. Hur många sjuka kommer du att bota? Hur många människor kommer att bli frälst inom din tjänst? Hur många trasiga familjer kommer att bli helade? Hur många flyktingar kommer du att nå? Hur många människor med psykisk ohälsa kommer du att kunna hjälpa? Hur många mammor och pappor som kämpar kan du uppmuntra? Sådana här saker. Precis vad som helst. Bara där du vet att du har en gåva, där du vet att Gud har lagt ner dig. Bara släpp alla spärrar och tänk inte på vilka begränsningar du har, utan bara dröm med Gud ett tag. Känns det okej? Okay? Ja. Gör vi det, tar vi, sprider ut oss här en kvart, alltså kvart i fem är vi tillbaka. Amen. Det finns papper där på bordet där, om ni behöver. Telefon kan ni använda också. Tack Jesus. Jesus, vi prisar dig. För att du verkar och för att du drar in förlorade får. Jesus, tack för din nåd, tack för din kraft. Tack för din smörjelse och ditt liv, Gud. I namnet Jesus. Tack att du fortsätter verka, tack att du fortsätter bara röra vid oss. Shabba baba ba. Shandei. Amen. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus att du rör vid oss just nu. Shabba. Halleluja. Tack Jesus. Ja, det är ju alltid så när man pratar om såna här saker att folk det kan röra om på lite olika sätt, så att liksom hur för att det, ibland är vi inte helt vana vid att tänka i de här perspektiven och så där, och ibland säger folk det finns ju en annan sida, det är inte bara vision och härlighet, det är förföljelse och grejer också. Det är helt sant där, jag menar. Ni vet ju att jag har suttit i fängelse själv för evangeliet och tagit en hel del skit på det sättet, om man säger också. Men det är ändå det här med kraften, är att kunna se, va? Kunna drömma, kunna våga tänka, våga be. Så han gör långt mycket mer än allt vi kan be om eller tänka, vet ni. Det är ganska starkt det. Och därför så brukar jag ha en liten lek med Gud så där. Att jag tänker så stort jag kan och ber så stort jag kan. Och sen är det upp till dig att visa att du överträffade då, som du lovade i ditt ord. Och eftersom Gud är våran pappa, vet ni, så är det okej. Okay. Och vara så fri med honom. Det är okej okay att vara liksom köra den stilen lite grann. Sådär. Men vad jag tänkte vi ska göra som en avslutning här nu då. Jag tänker att ni kan sätta er i grupper egentligen, här vi kan göra i grupper tre och tre helt enkelt, och bara be för varandra och liksom välsigna varandra. Det här med överflödande nåd i nitraset och det här med att välsigna varandras drömmar, och så kan man ju också få be och kanske få något ord och sådär till varandra. Och gärna sätt det med folk som inte ni känner så väl, skulle jag önska, eller som ni inte brukar be med, för jag vill att det ska vara ett flöde jag vill liksom att ni ska koppla liksom utifrån att ni så man och inte gärna man och hustru, inte gärna liksom jättenära vänner, utan att det finns en mix, va? För att det är mycket lättare att be in i människor som man inte känner så väl och där man inte möter varandra så mycket. Ja, så jag skulle bara vilja att ni liksom kopplar med lite ovanliga personer idag, om man säger så här. Ja. Gör det. Och så delar ni ner 3 och 3 helt enkelt. Ja. Och så träffas vi här 5 igen. Se till att alla hinner få förbön. Ni har ett par minuter på varann eller på varann så där. Se till att alla får förbön. Det är väldigt bra att tänka lite fritt ibland. Så man inte tänker ha den här slavmentaliteten, vet du. Det är en av de mest tragiska upplevelserna som finns, tycker jag. Det är när man är på sådana här ledardagar och så blir man sittande med ett gäng pastorer och ledare som sitter och talar om hur svårt de har det och sådär. Då brukar jag tänka, ja men gör något åt det då. Skaffa en ny bild, gå in och skapa förändring, gå in och bryta igenom. Gör något. För att vi lever ju inte under, utan vi lever över. Och det är underbart att bara kunna komma in i detta. Sen så betyder inte det här, som sagt, jag ska säga det också så att inte jag trampar någon på tårna här, för det kan ju bli så ibland. Att det betyder inte att man inte får, att man inte kan må dåligt, utan ibland så mår man ju dåligt. Ibland är det tufft, det har vi pratat om mycket idag. Men det är också så att det är underbart att kunna se att det här tuffa behöver inte vara det som får makt över en, va? Utan man kan liksom råda och regera tillsammans med Kristus Jesus. När man går igenom dödsskuggans dal, vet att man går igenom. Och då är det väldigt bra att träna sig och tänka så här. Därför att det ger dig en ny bild. Det ger dig en ny möjlighet. Det ger dig nya öppningar. Och därför så på något sätt så har jag tänkt att det vore lite underbart om man istället får bli en motståndsrörelse mot saker när saker inte funkar. Bara resa upp och ge ett positivt exempel på något som kan funka istället. Det har jag tänkt mycket på som ibland. Jag har några vänner som rantar så här på Facebook ibland om den lokala församlingen och olika liksom församlingsstrukturer och så här. Och då brukar jag tänka att vore det inte underbart om du istället får la tiden på att liksom hålla på och klaga så här, faktiskt bygga någonting som funkar själv. Så kan vi få ett positivt exempel på någonting som faktiskt funkar bättre. Och det är inte bara för att jag tycker om att tysta folk, för det är folk får gärna prata med mig. Jag tycker det är underbart att sitta och bolla över en kopp kaffe så här. Men det är underbart att inte bara leva i den världen, va? Utan mitt i detta, vet du, när du har det tufft, mitt i det när det är jobbigt, så vill den helige ande bara komma in och ge dig en ny bild, va? Du vet, det är tufft, men nåd håller på att överflöda. Det är kämpigt, men du vet, Gud håller på att göra långt mycket mer än vad du kan tänka eller bedja. Just nu är det mycket som inte vi fattar och mycket som inte vi förstår. Men Gud är där och gör oss till övervinnare genom Jesus Kristus. Det finns någonting i det här som är otroligt, otroligt själavårdande. Därför att det lyfter dig ut ifrån att hamna i liksom bara en terapisjälavård som erkänner problemen. Även om det är bra också. Men det är bra att inte stanna där utan kunna se att allt som är fött av Gud övervinner världen. Det är egentligen trosförkunnelse. Det är en väldigt bra sida av trosförkunnelsen. Allt som är fött av Gud övervinner världen. Löften tilltalar alla de här sakerna. Det är så ljuvligt. Men framförallt så är det väldigt underbart att ni har stått ut här och lyssnat på mig idag. Det är inte alla som gör. Så det har varit fantastiskt att få göra den här helgen, det här seminariet, det här samkvämmet tillsammans med er. Och ni är ju jättevälkomna tillbaka igen och sådär. Och vi lär väl ses igen. Jag känner ju igen de flesta av er här, så att det är fantastiskt. Men nu avslutar vi så här, tror jag. Ja. Ja. Amen. 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 Underbart. Ja, absolut.